Välkommen till ett nytt avsnitt av Recovery Time med mig, Emma Björndal.
Och mig, Rebecca Bilger. Den här podden är till för att ge dig kunskap, tips och verktyg som kan hjälpa dig med ätstörda tankar och beteenden. Att läka din relation till mat, träning och kropp.
Vi vill både utbilda och inspirera dig som är drabbad, men även du som är anhörig. Med personliga erfarenheter, kunskap och tips som hjälper dig framåt för välmående livet ut.
Hallå och god morgon.
God morgon.
Hur mår du då?
Jo, men jag mår bra. Men verkligen, jag sa det till dig innan nu. Att jag bara, gud, du var uppe med tuppen. Det är inte den här tjejen längre. Så att jag har precis vaknat och klockan är 9. Men jag mår bra. Jag har sovit jättegott. Ja, jag mår bra. Jag har haft en jättelugn och härlig helg. Så jag känner mig utvilad och peppad inför en ny vecka. Hur mår du?
Gud, så härligt det lät. Jag har också haft en väldigt lugn helg faktiskt. Tagit verkligen lugnt, medvetet. För jag var på en kickoff i fredags. Jättekul. Kul att träffa lite kompisar, lite nya ansikten. Man får se hur mycket energi när man går på så här företagskickoffs. Så att nu är jag taggad för den här veckan. Men speciellt för jag verkligen tog helgen lugnt. Och då mer verkligen så här igår söndags. Jag gick inte utanför min lägenhet. Utan jag var hemma, jag tog det lugnt. Såhär, comforting foods, lite serie, lite film, typ lite redigering. Ja, bara såhär me time. Det var så himla härligt faktiskt.
Det är så underskattat att såhär, inte lämna hemmet heller liksom. Att såhär, bara vara hemma. Att, ja, och inte ha någonting planerat. Nu har jag haft 2 helger i rad. Eller jag har till och med 3 helger, för nästa helg inte heller planerad. Det är liksom har 0 planer. Tidigare så gjorde det mig, alltså, nej men alltså stressad på ett sätt som jag typ inte ens kan beskriva. Det var bara kröp i kroppen. Det gjorde mig. Men jag tror att jag hade lite det här. Jag slänger ju aldrig med häftiga uttryck. Men nu gör jag det. FOMO. Vad är det? Så här, fear of missing out. Vad heter det? Står det va?
Exakt.
Va? Pluspoäng för mig. Men det var nog min största rädsla. Att jag var så här rädd att missa någonting. Och jag var rädd att någon skulle uppleva mig som tråkig. Att jag skulle typ komma tillbaka på till jobbet eller om jag pluggade eller jag gick i skolan och vad sjuttsin kan vara och typ säga så här, nej, vad har du gjort eller nej, inte så mycket. Alltså det var typ min madrum. Idag är det så här, gud, så lyxigt. När någon säger så här, jag har inte gjort någonting, gud vad skönt. Alltså jag tror att man kanske har med åldern att göra också, men också att jag redan har erfarat att ha massa inplanerat under helgerna har inte, kan vara skitkul. Alltså missförstå mig rätt. Gud, det kan vara hur roligt som helst att bara ha en dunderhelg planerad. Men, precis som du säger, om jag har varit iväg en hel helg, varit iväg hos någon kompis eller varit i Stockholm eller så här, och jag kommer hem på söndag kväll, jag är påfylld av energi, men jag är också dötrött och behöver vara ledig på måndag för att jag varit iväg. Och det funkar inte alltid att vara ledig måndag, tisdag från jobb för att jag har varit iväg och roat mig. Tyvärr.
Verkligen. Men jag känner mig så himla mycket. Grejen var att förut så hade jag aldrig liksom helgledigt. Jag har alltid haft, alltså bokstavligen i säkert 15 eller 17 år, så var jag ju alltid helgerna liksom, de var inne i gymnastik. That's it. Så jag hade inte tid för att göra något annat. Och när jag hade tid att göra något annat, då orkade man inte. Eller så var det att man började återhämta sig till nästa dag. Eller så var bara tiderna dåliga, så kunde jag inte sova över hos någon annan heller. För att jag måste vakna upp typ så här, klockan 5 för att komma till träning eller liknande, så jag började jobba istället och vara tränare. Så att det var ju gympa 24-7 varje vecka. Tills att jag nu slutat och kände att gud vad härligt det är att ha lite ledig tid alltså.
Ja.
Jag tror inte ångrar att jag varit gymnast och idrottare. Dessutom att jag valde det av en väldigt noggrann anledning. Jag tyckte det var skitkul. Så att jag ångrar aldrig att det varit sport jag har valt och prioriterat det. Men jag uppskattar också nu att jag faktiskt kan luta mig tillbaka och känna att gud vad skönt att jag inte har någonting planerat. Men det var ju inte alltid så liksom.
Hur menar du att det inte alltid var så?
Nej, men alltså, tidigare så har det verkligen varit att även ifall jag känt att jag har en ledig dag, jag har ingenting planerat, så var det ofta typ att när jag måste ut och gå, när jag måste ut och aktiv eller så, eller typ sådär, har man missat i sådär parentes med sådana här kaninöron att göra ett träningspass, då ska man ta igen på helgen eller så. Man måste inte förtjäna att vila.
Ja, men det var ju någon typ av så här rastlöshet kanske jag skulle, eller så här kanske man kan beskriva det, typ att så här, rastlöshet i kroppen, att man alltid behövde vara igång och alltid göra saker. Och det blev ju, alltså minst sagt värre under en recovery också. Alltså, eller i en läkning från ätstörning. Alltså att där, eller om jag utgår från mig själv, men också utgår från din erfarenhet, Beck, som jag vet om, och från många jag har hjälpt, så är det få personer jag har träffat som jag har coachat som inte har en prestationskeps på sig. Det vill säga att de är så här prestationsprinsessor. Många, de flesta är kvinnor som jag träffar. Och att det är så här att det är liksom inte okej att vila, det är inte okej att chilla, för att det är som att man måste göra saker hela tiden, och så lägger man på all den pressen som finns för övrigt i samhället. Det vill säga så här, plugg eller jobb, och vi ska vara checka, vi ska vara roliga, vi ska göra saker, vi ska ha snygga kläder, vi ska se bra ut, vi ska ja, men allting. Alltså det är ju så mycket press, alltså så press då inom situationstecken också, men som någonstans samhället matar oss med. Plus då att du i en läkning kanske snarare behöver plocka bort saker och prioritera din läkning, för den är stressad nog. Alltså du har fullt med krav på dig själv, från andra kanske också, från omgivningen, men också från dig själv såklart. Att du ska göra den där läkningen, och det kommer vara ambivalens, och du kommer verkligen behöva avsätta tid för den där läkningen. Och då lägger på massa annan stress och press. Alltså det blir så motsägelsefullt, och för att koppla det till läkning eller recovery så kan jag verkligen se att den pressen jag tampades med så mycket, och liksom det här, men rastlösheten till att göra saker på helger, det var ju precis det jag egentligen hade behövt göra. Jag hade behövt släppa allt för att bara fokusera på mig själv, istället för att så här springa ifrån mina känslor och tankar, och genom att typ umgås med massa hela tiden och vara uppe i andras problem, förstå mig rätt, alltså så det, ja. Men att vara uppe i deras liv, för att jag blev mer intagen hos dem och mina vänner, och ville såklart då vara rädd att missa saker, och jag ville liksom göra allt det där, men jag hade egentligen kanske bara behövt backa liksom, och faktiskt bara bemöta de känslorna som uppkom när med rastlösheten gjorde, om det makes sense.
Alltså ja, verkligen, det makes sense 100% gånger 5000 typ. För att om det är någonting som jag märkte speciellt när jag fick hjälp av dig, och jag började vara mer liksom i tanken om, okej, jättekonstig formulering, men alltså jag var närvarande i mitt recovery istället för att bara göra saker som sades till att jag skulle göra. Och grejen var att det var inte som att jag inte var det förut. Men speciellt i slutet, när jag verkligen var med, nu räcker det. Alltså jag orkar inte, låt mig få bli kvitt det här. Mm. Och verkligen var närvarande, jag hade tid att inte vara bland människor. Jag bokstavligen isolerade mig nog faktiskt från min familj. Inte för att jag inte tyckte om dem eller att de var triggande, utan mest bara för att jag behövde få vara i min bubbla. Jag behövde få, och ta mig rätt nu, inte en bubbla så att jag isolerar så att jag kan göra mina små ätstörda beteenden.
Nej,
utan
verkligen
att bara liksom få vara och känna mina känslor, få tid att liksom sova, få tid att sitta, få tid att också få tid att vara med folk som verkligen hjälpte mig. Till exempel, Leo hjälpte mig jättemycket i slutet. Prata med dig, liksom boka in samtal, se till att jag hade tid för det. Inte helt liksom bara i jobb. För att jag vet att under början av mitt recovery, så jag bränt ut mig 2 gånger liksom. Jag kanske inte hade gjort det ifall jag inte hade varit också i recovery under den perioden. Men sedan, som du själv sa, det finns jättemycket också runt omkring oss som kan påverka hur stressade vi kan bli, vilka krav vi har. Till exempel, trots att jag tränade gympa på elitnivå, hade liksom jobb och allt sånt där, så ansågs det att jag behöver från liksom lite närstående håll, så sa till mig att jag måste vara med kompisar, jag måste ut och resa, jag måste jobba mera, jag måste börja plugga mera, ha bra betyg. Alltså det var jättemycket sådant i min uppväxt, så jag är inte liksom förvånad längre varför saker och ting blev som blev. Det är så viktigt att bara lyfta det här ämnet, för jag tror det är underskattat både hur andras kommentarer och vuxna liksom äldre generationens kommentarer på hur mycket man ska hinna med att göra med yngre, bara för att de inte har med att göra det, som lever igenom oss. Men också hur mycket recovery tar på en. Alltså en vecka.
Och tar tid. Alltså inte bara tar på en, utan det tar tid. Alltså man behöver se det som ett 100% arbete eller 200% arbete. Alltså det är liksom, du... Förlåt, nu avbröt jag dig här, men många som kommer till mig kan ibland vara så här, ha lite ångest att säga, men jag gör ju ingenting. Jag kan inte plugga, jag kan inte jobba, eller så pluggar de hjärnet, eller jobbar hjärnet, vilket jag också gjorde i en del av min läkning. Och vad hände med min recovery då? Nej, men den blev inte alls prioriterad, vilket gjorde att jag bara så här, Ah, varför blir jag aldrig frisk? Varför blir jag aldrig frisk? Jo, för att du inte avsätter tid till det. För att du inte prioriterar det. Så att till dig som känner så här, ah, jag har ångest att jag inte pluggar. Jag har ångest att jag inte jobbar. Jag bara går runt här hemma och ska bli frisk och går i min läkning. Det är exakt det du behöver göra. Alltså, sen är det jättebra med sociala saker också. För att man kan också, det kan kännas ganska mörkt och bara sjukt också gå hemma. Och bara, hopp, då går man här igen och ska upp till frukosten. Och sen var det lunchen och så. Ja, men du vet, alltså så här, det kan också bli väldigt monotomt. Så det kan vara jättebra att lägga in inslag av sociala saker däremellan. Men att så här, ta din läkning på 100% allvar och se det som ett 100% arbete, 200% ett arbete eller studier. Du behöver inte göra någonting annat, för desto snabbare du gör läkningen, desto snabbare kan du komma ut och plugga, resa, jobba eller vad sjuttsingen det är du vill göra. Landa i att det är okej att ha fullt fokus på det, din läkning. Och jag övade jättemycket på när folk frågade mig så här, jag tyckte det var jättejobbigt själv då liksom, att så här, för att kom prestationen in att jag behövde göra saker. Och då sa mamma till mig att ja, men nästa gång du får frågan, svara bara att jag liksom är i en recovery. Så jag bara, men gud, det kan jag inte göra. Men så övade jag på det lite nära liksom, när typ som mormor och morfar frågade, men vad gör du om dagarna? Jag läker från en ätstörning, vad gör du? Och det, alltså, det är ju ingen som bara, ja, nej, jag tänkte mer på studier. Utan då, man får ju lite respekt i form av att så här, nej, alltså så här, jag har fullt upp. Det är ingen som skulle ifrågasätta det. Ja, är det inte viktigt att plugga och jobba?
Bra gjort din mamma att vi kan bara poängtera det. Och lyfta att det är okej att säga att just nu du tar hand om din hälsa, ditt välmående. Mm. Till exempel om man bara jämför recovery med utbrändhet. Vilket är att du kan bli utbränd i recovery också. Vilket kan leda till relapse och att man liksom hittar lite, inte att man gör det för att man vill ha en ursäkt, men ibland kan utmattning och liksom bara liksom den typen av olika situationer göra att man har en ursäkt i citat att liksom, inte göra det man behöver göra för att läka. Och då drar man ut på tiden och så kanske man börjar göra saker man gjorde tidigare, så faller man tillbaka. Mm. Men i alla fall, när det kommer till liksom bara att man, jag vill bara lyfta just det här med att det är okej att plugga samtidigt som du har en recovery. För jag vet att jag i alla fall, alltså min mamma var verkligen så här, i min recovery, att du ska få börja ditt gymnasiet. Det var det jag såg fram emot. Det var någonting bara så här, jag måste få komma vidare i mitt liv. Jag måste få känna att mitt liv finns här. Jag missar inte mitt liv. Så det är inte det vi sitter och säger att liksom, nej, men nu ska du vara hemma och liksom,
nej, absolut.
Socialisera, inte vara på i plugget. Men bara förstå att om du väljer att plugga också, det, du behöver verkligen balansera ordentligt. Alltså det är någonting som är svårt att balansera. Och ibland så blir det så att du kanske behöver läsa på halvfart. Ibland kan det bli så att du klarar av det. Det beror på vart man är också och hur mycket stöd man behöver dagligen.
Verkligen. För jag vill verkligen poängtera det. Jätteviktig grej. För det är inte det vi sitter och säger att man inte kan. Men för vissa, och nu utgår jag då från de jag coachar, ibland kan det vara precis det som behövs. Att ta en paus eller att sjukskriva sig från jobb om det är det man gör. För att, eller gå ner i tjänst eller någonting. Och det kan ta emot så mycket just för den här prestationen och andras tankar och åsikter. Men ibland så är det kanske precis det man ska göra. Om man lägger så här 2 månader fullt fokus på det istället för att lägga 2 år halvdant. Alltså om man liksom jämför de sakerna mot varandra så kan det vara betydligt mer värt att gå ner i tjänst eller att backa lite. Men för vissa så är det precis tvärtom. Att man nästan blir sjukare genom att plocka bort allt det sociala. Det är därför jag lyfter att det är viktigt. För mig var det superviktigt att få in de sociala aspekterna. Men också som jag har märkt liksom, när jag coachar. Att många, alltså 9,5 av 10 mår ju jättebra av de här sociala delarna som kommer in ibland. Man kanske träffar en kompis eller man går till plugget eller har en jobbdag. För att också få känna in det här friska livet. För det kan ju också vara som en liten morot. Att så här, det är hit jag vill. Jag är så jäkla less på att vara hemma. Och gå och tänka på mina måltider. Eller att jag ska läka. Liksom. Alltså det kan ju bli ganska, men så. Trökigt så att säga.
Men definitivt. Och grejen är att visst, jag gick på estet på gymnasiet. Så att det är inte väl den linjen som kräver det. Alltså mycket, mycket plugg. Nu säger inte att estet är det lättaste heller. Men det kräver inte lika mycket plugg som liksom teknisk fysik och andra typer av jobbiga program. Alltså jag valde det av en anledning också. För jag tycker inte om fysik och NO och liknande. I alla fall, off topic. Det som jag bara tänkte på när du berättade var att när man är i recovery och ska välja just det här och hitta liksom hur, har du tips på bara vad man behöver? Alltså just när du nämnde typ att man måste veta ifall man kan plugga eller kan jobba. Eller, alltså vart är gränsen på att det blir för mycket tror du i din erfarenhet?
Mm. Ja, bra fråga. Jag tänker lite så här att när man känner att man liksom inte kan hålla riktigt till man lovar sig själv. Man kan inte hålla fokus på sin läkning. Man blir distraherad kanske av omgivningen, skolkamrater, kollegor. Och vilket liksom in one way kan vara jättebra för att man kommer bemöta sådana utmaningar i livet generellt. Så det här är ju väldigt generellt svar. Det här blir ju väldigt, alltså egentligen är det ju superindividuellt så här. Vad triggas man av? Vad är det som hämmar ens utveckling eller läkning? Vad är det som inte funkar för en? Men generellt sett så skulle jag säga att det är mycket de sakerna man behöver gå till sig själv. Att så, på vissa delar så kan det vara bra att man får höra kommentarer som kan vara jobbiga och triggande. Att man kan äta med andra och att det kan vara jobbigt och triggande. För man behöver lära sig den delen också. Men om det hämmar en så mycket i en läkning så kanske det är att man behöver ta en paus och läka de delarna. För att sen kunna gå tillbaka och gå vidare liksom i det. Och så skulle jag säga när det upptar för mycket stress och press i form av att till exempel när jag var i början av min läkning och jag kanske skulle fika med en kompis. Alltså det här var liksom, det gav mig mardrömmar. Jag stressade ihjäl mig för den här fikan i en hel vecka om jag visste det innan. Jag ville typ veta det en vecka innan samtidigt som jag absolut ville inte veta det utan jag ville veta det en sekund innan. Men då blev det ännu mer ångest. Alltså det upptog så mycket av min tid, tankar och allting. Det gav mig mer ångest, det gav mig mer stress under veckorna, det blev mer planering. Och då är man liksom inte redo för att kanske leva det. Och den typen av stressen är ju verkligen ett stort tecken på att man kanske behöver så här, ja men du behöver nog backa lite för att rusta upp dig. Och hitta verktyg och landa i dina anledningar till varför det känns så för att kunna gå vidare, så att säga.
Alltså så himla bra insikt.
Vad skulle
Det
du
jag
säga?
tycker, alltså jag skulle säga om du känner själv, alltså du som lyssnar nu, att vet, man behöver förstöra lite för sig själv. När det kommer till rutiner, liksom
Ja.
sömn, man skippar frukost eller man känner att man inte har
Men det går
tid.
ut över sina rutiner, typ, som gynnar en kanske.
Ja, men precis, grundläggande liksom välmående
Basala behov.
vanor.
Verkligen.
Precis, alltså sömnen. Ät ordentligt, känna att man kan sitta ner och andas, inte känna att man behöver distrahera sig från allting. Där känner jag det ganska tidiga tecken på att nu börjar saker och ting bli alldeles för mycket. Du har inte tid för din återhämtning. För att, alltså definitivt sömnen. Alltså sömnbrist är verkligen en sådan riskfaktor för så mycket,
Ja.
alltså verkligen underskattat. Så att om du känner att du sitter uppe sent på nätterna och pluggar, någonting annat i ditt liv behöver liksom minimeras för att du ska kunna plugga tidigare. Jag menar verkligen det. Och även när det kommer till recovery, om du sitter uppe sen på nätterna för att göra mindfulness eller liksom övningar eller skriva hur din dag har varit, hur du mår. Alltså det skulle du kunna göra under dagen eller tidigare. Och om du inte kan
Exakt.
det är just det vi menar. Alltså, ibland så blir det ju att man har alldeles för mycket saker för sig och då pushar sina egna behov åt sidan för att hinna med. Ibland för fear of missing out eller ibland bara för att man känner att man har det tvånget liksom från yttre faktorer eller personer.
Ja, verkligen. Så bra sammanfattat. För det, jag håller verkligen med om det att så här, om det går ut över dina andra saker som du vet att du behöver göra i din läkning, som du mår bra utav, men du behöver inom situationstecken bortprioritera det för studier, plugg eller jobb eller vad det kan vara. Nej, men då gynnar inte det dig och det är då du kanske känner den här uppgivenheten att jag kommer aldrig bli frisk eller sådär, att allting tar väldigt lång tid. Jag har flera klienter som känner det så här. Men gud, jag har tampat så länge med min läkning. Så här, när är det min tur att bli frisk? Liksom. Och då kan vi alltid konstatera det egentligen. Så här, att du behöver lägga andra saker åt sidan. Du behöver lägga fullt fokus på din läkning. Och verkligen se det som ett jobb eller studier. Vad man nu vill. För det är precis vad det är. Det kräver tid. Det kräver styrka. Det kräver mod att våga förändra. Men det tar så mycket på krafterna. Både fysiskt och mentalt. Och du behöver supermycket återhämtning i en läkning. Alltså, vad en hjärnan vill säga till dig så behöver du verkligen det.
Definitivt. Och någonting som jag vet inte om det här stämmer helt och hållet, men jag vill bara liksom ändå lyfta det till diskussionen här. Att ibland så är det så att så lång tid det tog för dig att liksom bli sjuk och vara sjuk eller liksom gå igenom utmattning, så lång tid tar det att komma tillbaka till 100%. Och det är så här, jag vill inte tro det helt, samtidigt som jag också vet att till en viss del stämmer det faktiskt lite grann. För att så lång tid som du har gått omkring och mått dåligt, det kan ta ungefär lika lång tid att komma tillbaka. Vilket inte betyder att om du har gått runt och varit sjuk i 30 år. Nej, det kommer inte ta 30 år för dig att bli bra igen. Men bara förstå att, alltså vad jag tror att de försöker lyfta var just det här. Att kroppen kommer lämna liksom tecken eller liksom lite så här, lite ärr i sig själv från det du går igenom. Och för att kunna läka det så måste du kunna låta kroppen få ta den tiden. Förstå att nej, okej, det har gått 5 år. Men du kanske fortfarande inte kan göra ett liksom, jag vet inte, ha 2 stycken tävlingar om året. För att en tävling är tillräckligt för att du ska verkligen känna att du är helt slutkörd.
Nej, men jag håller typ med på den. För att vi har pratat lite om det innan, att så här, men så långt det tar, kan ta en läkning så brukar man, eller jag har hört lite att det kan ta typ halva tiden att bli liksom helt fri. Mamma var sjuk i 10 år så kan det liksom ta 5 år av en läkning. Om någon hade sagt det till mig liksom, så hade jag bara, herregud. Så, då hade man ju liksom inte orkat med det. Men jag förstår poängen, men samtidigt som du också lyfter så vill jag verkligen bara tydliggöra att det betyder ju inte att man behöver gå djupt sjuk i sin ätstörning. Utan det kan ju vara att med läkare menar ju vi att man kan liksom fungera normalt i det sociala livet. Du kan plugga, du kan jobba. Men du tampas fortfarande med ätstörda tankar och beteenden. Och du känner inte riktigt fri. Det kanske är kroppsfixering, kroppsångest. Så att, liksom, att bli helt fri på riktigt. Det kan verkligen ta tid. Och det tog tid för mig. Alltså i efterhand så har det tagit massvis med år. Att läka helt. Även jag definierade mig som frisk. Så att säga. Mm. Och även omgivningen gjorde det till mig. Bara, ah, nu är man frisk. Fast att jag kände att det kanske inte riktigt är. Och sen började jag ju tänka, men det är jag nog, det är jag nog. Men nu i efterhand när jag är 100% frisk kan jag ju se tillbaka och bara, nej, vet du vad Emma? Du var inte 100% frisk.
Alltså det där känner jag verkligen igen mig i. Men någonting jag också bara kom på när du pratade var ju så här med att en liten jämförelse till att du brukar alltid säga att man har som en liten allergi efter att man liksom varit sjuk och liknande. Samma sak är faktiskt med utmattning. Man har en liten allergi från de sakerna som man gjorde. Och det är faktiskt som du lyfte i SVT också, att de saker du gjorde när du blev utmattad, de sakerna kan du inte riktigt gå tillbaka till, i alla fall inte på en gång, för då kan du bli utmattad igen. Och det är samma sak när du kommer till ätstörning, alltså när vi pratar just om att det är lite av en allergi, om du går tillbaka till gamla tankar och beteenden så kommer du att börja falla tillbaka igen. Och det betyder inte att, för exempel, nu pratar jag engelska också, men att till exempel om du går tillbaka och idrottar, för jag fick ju den frågan när jag hade med den här takeovern, att kan man gå tillbaka till sin sport efter ätstörning? Självklart du kan göra det. Men man måste verkligen förstå insikten bakom, liksom intentionen bakom menar jag. Och bara liksom så här, vart är du nu? Hur är dina tankar? Det krävs så mycket mer mindfulness i det. Och jag bara tror att det är lätt att tro att när det kommer till just ätstörnings recovery så är allting så mycket mer strikt. Men det finns så mycket, alltså, inte jämförelse på ett dåligt sätt, men saker som är likartat i andra situationer i livet också.
Mm.
Så att kunna hantera mindfulness, att kunna att verkligen få ut det vi lär er från programmet och det vi pratar om här i podden. Alltså det kan också hjälpa dig i andra situationer i livet, så som att inte få en utmattning. Och då även bara förstå att om du går tillbaka till de här sakerna så kan det också då göra att du blir utmattad igen.
Precis, verkligen. För det du tar upp med utmattning också nu. Man brukar säga så här att har du en gång varit utmattad, din tidigare 100% är din 80% nu. Vilket innebär att så här, har du kunnat köra på ett sätt innan, så det låter så hemskt att säga det. Men högst troligt så kommer du nog inte kunna göra det igen. För att din kropp kommer ihåg. Alltså våra kroppar kommer ihåg, precis som vi har muskelminne så kommer vi också ihåg trauman och sådana saker. Så att den kommer komma ihåg ditt kortisolpåslag och ditt stresspåslag. Och när du är där och känner att så här, nu börjar jag komma igång i det igen, då vi behöver sänka ribban för att sin tidigare 100 är ofta sin 80% nu. Så när du är på 80% enligt dig själv så är du på 100%. Och det är det som helst att du är allergisk för att gå upp till 100. Jag menar inte att man inte kan jobba 100% om man någon gång har varit utmattad. Men just de här andra sakerna, då kanske det är hämtning och lämning av barn. Och det ska lagas matlådor och det ska tränas. Och, alltså där behöver man sänka ribban, precis som vid en läkning av en recovery. Att så här, du behöver också se där att man är allergisk för att börja mixa och trixa.
Definitivt. För att någonting som jag har märkt är att jag klarar inte av att vara, liksom, om jag är uppe sent på nätterna och sen går upp tidigt också, så får jag väldigt lite sömn. Min kropp säger nej. Jag kan klara det en natt och sen nästa dag, alltså jag sover 12 timmar utan att vakna till några alarm eller någonting. Det går inte. Nej. För att min kropp har verkligen, den sätter stopp. Och det, jag tror det är för att den verkligen känner igen sig i alla de åren jobba sket i sömn.
Mm.
Och grejen att det jag tänker på nu, typ så här, ibland kan man känna typ så här, men gud, jag kommer aldrig någonsin kunna komma på samma nivå som alla andra. Jag kommer inte kunna jobba lika hårt. Alltså, nej, din kropp hjälper dig faktiskt att sätta dina prioriteringar först så du kan vara mer produktiv och effektiv utan att det går ut över din hälsa och välmående.
Mm.
Det är ju det den gör. Den ser till att du inte orsakar de här stressfaktorerna och informationen i kroppen och bara gör att du blir som ett utmattad liten klump. Det var typ det jag kände mig att jag var liksom.
Verkligen. Verkligen, och det är så viktigt att lyssna in till sig själv på det också. Tänker jag, och det är väl där det kan bli så svårt att så här våga sätta sina egna gränser. För att återigen den här prestationen är någonstans där och säga, men du borde orka, du borde kunna. Du borde fixa att både plugga och vara i en recovery samtidigt. Men det finns mycket saker vi borde. Alltså det är verkligen. Men allting funkar inte i praktiken. Och vi behöver vara snälla mot oss själva att våga plocka bort och våga inse vad vi behöver göra. För någonting jag verkligen påminner mig om, och som jag har sagt här också nu, att så här, lägger du fullt fokus på det, då kan det gå betydligt snabbare. Istället för att göra någonting halvdant i typ 2 år. Alltså där snackar vi också, man tappar ju verkligen tron till sig själv. Man tappar tron till att det ska gå. Man tappar tron på att det går att bli helt frisk. Vilket innebär att många kan nöja sig med någon 50% för att det funkar socialt typ. Och så här, du är värd att må 100% bra. Du behöver inte göra någonting halvdant. Men du behöver avsätta tid för det. Och du behöver vara snäll mot dig själv. Och vara ärlig mot dig själv. I vad du faktiskt behöver. Så bara så här, se till din omgivning. Vad är det som hämmar din läkning? Vad är det som gör att du inte kan fullfölja de stegen om du inte kan det? Vad är det som gör då att du inte kan fullfölja stegen fullt ut? Vad är det? Finns det saker som tar din energi? Finns det saker som triggar dig i din omgivning? Och sen, kan jag göra någonting åt saken? För vissa saker, det kan vi kanske inte. Det finns saker som triggar, mamma triggar, sambon triggar. Vi kan absolut prata, men vi kanske inte kan förändra deras beteenden alltid. Så då kanske man behöver själv ändra sin attityd till det. Vissa saker, de mesta sakerna kan vi faktiskt påverka själva. Genom oss själva.
Definitivt. Och just det du lyfter upp det här med att liksom kolla igenom din omgivning. Det är så himla viktigt. För jag tror att det är någonting du ska ta med dig från dagens liksom avsnitt. Det är just att det du sa, Emma, förlåt. Så himla taggad. Men det du sa, Emma, just det här med att kolla igenom din omgivning. Vad kan du göra åt det? Och definitivt också, vem är det som säger att du ska kunna göra allt det här? Vilket faktiskt, alltså, är det på sociala medier? Är det på någon kompisrelation? Är det någonting som är toxic i din omgivning som du faktiskt kan plocka bort? Till exempel avfölja de som ska vara produktiva 24-7. Mm. Avfölja de som säger att du ska hinna med alltihopa. För att en sak som jag har verkligen lärt mig, min kille, han gör inte alls lika mycket som jag brukade göra eller som jag gör idag. Utan verkligen bara väldigt noga säga till mig att jag gör ungefär 1-3 saker max per dag. Alltså sedan tycker jag att det blir alldeles för mycket. Det går inte. Och jag respekterar det. Och det har fått mig att inse att jag kanske inte behöver göra 50-11 000 saker om dagen för att känna att jag mår bra eller att jag ska ha ett bra liv och komma framåt.
Verkligen inte. Och less is oftast more. Alltså, eller less is more. Inte oftast ens. Alltså less is more. Alltså, och du... Det är okej att bara vara, det är okej som Bex delade i början. Det är okej att bara vara inne en hel dag. Det är okej att inte göra någonting i helgen. Alltså på riktigt, vad har jag gjort? Jag har gjort massvis med saker på ett sätt. För att jag har lagat matlådor. Jag har varit och fikat hos mamma och pappa. Jag har gått på en husvisning. Men allt det här har jag gjort bara för att vi så här, vaknar på morgonen. Vad ska vi göra idag? Ska vi gå på den husvisningen? Ja, det kan vi göra. Kan köpa med oss semlor till mamma och pappa och åka förbi? Ja, det kan vi göra. Ska vi laga det här ikväll? Ja, ska vi gå och handla? Ja. Alltså, att bara få så här, ta in vad man själv vill utan någon press. Och sen har jag legat i soffan och kollat alldeles för mycket serier. Jag tänkte så här, nej, jag har inte kollat alldeles för mycket serier. Jag har kollat mycket serier. Och precis i lagom dos. För det var precis vad jag ville denna helgen. Och det är jätteokej.
Ja, och det är så himla härligt att höra också. För grejen är att du behöver liksom börja tänka mer på vad är det du behöver idag. Och det är det som kommer till mindfulness. Att kunna komma till den här mindfulla liksom, nivån att vad är jag sugen på frukost idag? Att inte behöva göra samma sak hela tiden. Och även att förstå att ibland behöver inte du följa det du hade tänkt att du skulle göra i gårdagen. Du kan vakna upp och vara jätteseg i huvudet. Bara, nej men vet du vad, idag behöver jag bara ligga på soffan, pilla mig i naveln. Och typ sova 5 timmar extra. Alltså det funkar också. Och så, vi
vill
inte komma dit och göra det varje dag. För då missar vi ju göra saker vi vill göra. Det är därför så viktigt med återhämtning.
Verkligen, verkligen. Och då behöver vi vara snälla mot oss själva. Och vi behöver framförallt vara ärliga mot oss själva.
Precis.
Fint ämne tycker jag, Bex. Alltså, sorgligt att man behöver prata om utmattning generellt. Men utmattning i recovery också. Men det är ju faktiskt så det ser ut. Och både du och jag har ju erfarit den pressen och stressen. Så att jag hoppas att du som lyssnar känner att du fick med dig några insikter och verktyg. Och framförallt började reflektera över din egna läkning. Och vad, ja, vad du behöver göra. Och som kanske hämmar dig eller som triggar dig. Och vad du kan förändra för att få en positivare läkning så att säga.
Och vi har faktiskt att du kan svara på Spotify i en liten sådär frågelåda. Vad du tyckte om dagens avsnitt. Det uppskattar vi jättemycket. Att få lite feedback. Och
det var mer än vad jag skriver. Visste.
Det vet jag.
Det
jag
tycker jag var bra. Det är ju det här med tekniken va. Lyssna på Bex.
Precis. Nej, men så skriv jättegärna till oss och lämna en recension. För det hjälper oss att båda fortsätta med podden. Ja. Det hjälper oss att liksom komma ut och förespråka. Och verkligen lyfta det ämnet så att vi kan jobba mot tabu i samhället. Mm. Men också bara komma ihåg att det är så mycket som kan hända i år. Alltså jag är så taggad.
Jag med.
Ja, alltså ja. Facebookgruppen, in och gå med där. Kolla in på Instagram. Oh. Jag vet att vi är lite så här hip som dapps just nu. Men vi jobbar på väldigt mycket. Och det är saker vi inte kan säga ännu. Men vi är
det är verkligen anledningen. Det kan vi verkligen tydliggöra. Varför Facebookgruppen är lite hip som haps. Det är för att vi verkligen jobbar på så mycket olika saker. För er skull och för vår skull såklart, men att det ska bli så mycket bättre, så håll ut och gå med där och stötta oss, så stöttar vi er och vi gör det tillsammans.
Precis, bye bye.
Bye bye.
Tack för att du lyssnar, delar och sprider vidare detta viktiga ämne. Vi vill bara påminna dig om att denna podd innehåller generell rådgivning från egna erfarenheter och kunskaper.
Vi rekommenderar därför alltid att du som vill bli frisk söker professionell hjälp från utbildad coach, psykolog, terapeut eller liknande. Vår podd finns alltid här för dig som en hjälpande hand. Ta hand om dig så hörs vi snart igen.